Välkomna, goda vänner, till ett nytt avsnitt av Offsides podcast. Jag sitter här som vanligt mitt emot Anders som har lovat att bjuda på stark tobak och adekvata spaningar.
Ja, vi får se. Vi får se vad vi kan leva ut i den här.
Ja. Vad är stark tobak? Att man, det är ett någon innehåll som tar lite tid att smälta. Sådär. Det var stark tobak.
Ja, det är väl så, va?
Vad skulle man kunna tycka är liksom, mycket att ta in?
Just nu i fotbollsvärlden, menar du?
Kanske som konsument att man hör att börja låsa sin poddar som Dobb och 352 och allt det här ska ju börja låsas in då.
Stark tobak.
Ja, stark tobak för en del kanske som har lyssnat gratis och tittat gratis under alla år. Men det förstår jag att de gör.
Ja, gud ja.
Men jag hoppas att det går bra för dem.
Ja, verkligen.
Och jag fattar helt att man gör det. Det blir ju lite skevt när det konstiga är kanske att det så länge har varit gratis. Mm. Och att man vänjer lyssnarna vid det och tittarna att det är gratis.
Ja, sen finns det de som har invändningar då att det är väl inte gratis för vi propsar ju på med sponsorer, vi som har poddar och sådär. Då kan man mena att ja, det är inte helt gratis men jag måste ju ta in ett budskap från något företag och så.
Ja.
Men det är ju hårklyveri.
Ja, det kan man ju säga. Kanske inte riktigt är stark tobak heller.
Nej, det är ett strategiskt beslut som kanske rimmar lite grann med hur framtidens medieklimat kommer att se ut.
Tyckte du att det var stark tobak när du fick höra nyheten om att Sirius värvar Kennedy Igboananike?
Nej.
Var det stark tobak?
Jag vet så.
Du blev glad?
Ja, jag måste ändå säga att det piggar upp. Alltså Kennedy Igboananike som detta blev hans fjärde allsvenska klubb.
Det är vad då, har vi innan?
DIF.
Först ja.
AIK, USK och nu då Sirius.
Ja. Spontant låter det ju som en klok värvning. De hade väl ingen renodlad, pålitlig målskytt?
Nej, absolut. Och jag vet inte hur gammal är Kennedy?
30, tror jag.
Ja, det är ingen ålder.
Nej.
Han kom från Gulfen senast.
Ja, jag tycker det är roligt med sådana spelare som är, han är från Nigeria från början, men som skaffar sig inom fotbollen något av ett andra hemland. Mm. Och inte bara då att man flyttar dit, utan som man hela tiden återvänder till. Han var, nu har jag inte hans CV framför mig, men jag tror väl att han stack till USA, va? Mm. Och kanske i Chicago och någon annan MLS-klubb till. Och så undrar jag om han inte var i Grekland en sväng. Sen vänder han, inte hem då, men till sitt andra hemland, Sverige och ÖSK. Sen sticker han ut igen och nu var han i Saudi, sa du, va?
Jag tror det.
Och sen sticker han då hem igen då, fast till Sirius den här gången. Mm. Det är lite som I'll always have Sweden, tänker han. Han kanske är där nere i Saudi och kan man gissa tjänat lite pengar. Och säger till någon agent kanske att sprid ordet på svenska marknaden att jag kan tänka mig att komma hem igen. Mm. Mm. Och så landar det i Sirius. Det är inte lika vanligt med svenska spelare som liksom adopterar ett annat land. Har vi någon?
Nej, alltså det ska ju vara, det kan ju inte bara vara så att man hoppar runt mellan 15 turkiska klubbar för att man väl har kommit dit en gång.
Nej, det man söker är
det
lite.
Det finns ju några stycken av dem, men de ska åka ut och sen så ska de komma hem igen. Alltså hem är då till det landet, vi säger att det är Holland. Vi säger att en svensk fotbollsspelare hela tiden återvänt till Groningen och Herakles och Willem Zwei och så.
Mm, Tve.
Viktigt.
Ja, precis, för det finns ju exempel på sådana som slår igenom i ett annat land, som kanske blir stora, som Per Zetterberg, gammal referens, men Kulusevski då kanske, att slå liksom inte igenom hemma utan någon annanstans, och så kan det finnas de som är kvar länge och har hela sin karriär någonstans, men söker någon som gör små utflykter från det landet och sen hela tiden kommer tillbaka till det andra hemlandet.
Ja, Zlatan är ju nästan där.
Det är inte så dåligt exempel kanske. Nej. Vad är det tredje svängen nu?
Ja, det är det, va?
Ja, flyttar Juventus och så kommer han tillbaka efter Barca då. En andra, och nu är han tillbaka en tredje gång då. Mm. Ja, det är faktiskt sant. Och ska man tro honom själv så lämnade han ju aldrig Milan.
Nej.
Han skrev väl det? I'll never left. Ja. Märklig sak att skriva ändå.
Ja, men ändå mentalt så har han kvar en del av sitt hjärta kanske.
Ja.
I Milan.
Jan Mak.
Vad länge sedan, vad tänkte du på Jan?
Vem är Jan Mak, om folk inte vet?
Jan Mak är ju, ska man säga, han hoppade runt en del som assisterande i svensk fotboll. Han har väl, är det ett holländskt påbrå?
Ja, här har vi ju då nästan ett lager till. Det är en, så en person som har både ett andra och så småningom ett tredje hemland. Mm. Han var lovande holländsk ung tränare som jag tog över i Halmstad efter Roy Hodgson. Och där det då, som du kan tänka dig, kanske blev en liten spelfilosofisk krock då. när Mark kom efter Roy.
Totalfotbollen krockade med det hotskånska 4-4-2.
Ja, jag har inte, jag tror Mark vann ju inget SM-guld med HBK som Roy gjorde. Jag säger inte att han gjorde ett dåligt jobb, men jag för mig att han är den enda som försökte sig på en palatskupp, det vill säga att han försökte störta Stig Nilsson, den starke ordföranden, och misslyckades med detta och då hamnade i andra svenska klubbar.
Din bästa Stig Nilsson-story?
Vilken är den bästa Stig Nilsson?
Ja, du, känns som att du har några stycken.
Det jag kommer att tänka på spontant är ju, nu är vi långt bak i tiden, men det är vi ju ibland. Det är längre tillbaka än Uniteds 90-tal. Sigge Johansson, Sigge Cirkus kallas, dribbler under framgångsrika HBK-dagar. Och den som kanske underhåll mest, framförallt då stack han ut kanske när Roy Hodgson hade laget, där det var, det snackades ju ofta om att det var tråkigt. Mm. Och när Roy Hodgsons HBK mötte Bob Houghtons MFF så brukade Mats Jingblad skoja om att båda stod ju och försökte ställa varandra offside hela tiden. Mm. Så backlinjerna var så oerhört högt upp. Och hade någon släppt en handgranat på mittpunkten så hade alla dött. Mm. För att det var så kompakt då. Mm. Men i det så...
Ja, det är 5+ liknelse av Jingblad.
Ja, om det nu var han. Ja. Men vi ger den till Jingblad. Där stack Sigge Cirkus ut för att han var en dribbler då i det här systemet. Och han kanske trivdes ännu bättre under den mer låtgåaktiga Jan Maxen kanske. Mm. Men då var det ju alltid speciellt när det skulle förhandlas nytt kontrakt med ordföranden Stig då. Och enligt Sigge då, när jag intervjuade honom, så följde det alltid samma mönster. Att de satte sig i Stigs bil, åkte en liten tur runt Örjansvall. Och Sigge sa alltid att jag skulle vilja ha 5000 kronor mer om året. Varpå Stig Nilsson öppnade dörren och skickade ut Sigge och sa, då har du min själ gjort ditt i den här föreningen. Och sen blev det alltid så att Sigge skrev på för samma summa ändå sen. För att han ville ju helst spela där.
Ja,
jag vet inte hur stark det var. Men han var ju legendarisk. Bjöd också alltid HBK-spelarna på en sup när de slog ett Stockholmslag. Mm. För det var extra skönt liksom, att trycka till storstaden. Jan Mark då.
Jan Mark.
Fick senare en karriär och i Halmia, Elfsborg och en del andra svenska klubbar.
Gais,
ja. Men vad ska vi komma till här då? Att Sverige blev hans andra hemland. Men hans tredje hemland blev då Seychellerna.
Ja, lite mer otippat.
Ja,
han har då varit här 3 gånger, va?
4 gånger.
4 gånger.
Det här är enligt Seychellernas eget förbundssida. Så ser det ut som att han nu är inne på sin fjärde. Han är alltså nuvarande, i alla fall enligt FIFA.
Förbundskapten
för Seychellerna. Mm. Vart ligger Seychellerna, Anders?
Ja, det ligger ju i... Är det Indiska Oceanien, va?
Ja, det ligger väl liksom rakt ut från, fast det är långt ut då, men från Östafrika, Somalia. Och så det ska väl vara något av en paradisö?
Ja, det är det.
Och jag läste en gammal intervju där Mark sa att man kan gå i flip-flop varje dag.
Vi hade ju, back in the day så hade vi ju en vignett i Offside som hette Brevet, tror jag det var.
Ja.
Där det var, vi lät helt enkelt... I ärlighetens namn så var det ofta vi själva som skrev.
Var det att vi fick ett brev eller var det att vi uppmanade, kan inte du skriva ett brev till oss?
Men vi visste att Jan Mark skulle åka till Seychellerna och så ringde vi honom innan det här var ett kul här. Men man får en liten rapport som är skriven från ditt perspektiv med din penna. Ofta blev det ju så att vi fick intervjua dem, vi fick skriva ungefär som Glenn Hussein när han publiceras i GT med hans krönikor. Det är inte han som skriver då, för den som, det var en spoiler. Många som är besviken, va?
Tror en del har en aning.
Ja. Ja. Men då hade vi brevet. Jag vill minnas att vi gav honom just ett uppdrag. Och jag tror att han inledde, hej på er.
Ja.
Och sen var det lite soliga hälsningar om flip-flop och lite utmaningar med Seychellerna och lite grann vad de är någonstans i fotbollshierarkin.
Ja, och varför inte? Mm. Så kan man väl inleda ett brev. Mm. Men Jan Mark då har alltså, han kan säga I'll always have Sweden, för han är från Holland, men I'll also always have the Seychelles.
And sometimes also the Netherlands.
Ja, just det. Det är ju liksom där jag kommer ifrån, så att säga. Men han är då inne på sin fjärde session och du nämnde ju att han tränar Gais. Mm. Vet du, minns du vilken Gais-spelare som sa, eller som påstås ha satt i alla fall, det var, jag tror det var kanske Gårdakvarnen eller Gais-supporterna som gick ut på Twitter, vilket skvallrar att det här inte är superlänge sedan ändå. Mm. Vilken spelare som påstås ha sagt, jag tänker inte spela en match till så länge Jan Mark är tränare här.
Var det Ayana?
Nej, det var en kanske bättre spelare än så, som fortfarande är aktiv idag, som har gjort landskamper och som har bytt efternamn sedan dess.
Som bytt efternamn sedan dess? Ja, 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 för fan, Erik Berg, Erik Johansson.
Då var han Erik Johansson, ja. Det var ju en under Gais mycket, mycket röriga år när de åkte ur Allsvenskan på väldigt låga poäng. Mm. Så lämnade ju Axén. Och då ett kort tag kom ju Jan Mark in då. Det här minns du, för du skrev ju om den här röran. Och han var inte ens kvar, han tog över kanske i augusti eller något, och var inte ens kvar fram till slutet, utan de åkte väl och förlorade mot Norrköping med 7-2 eller något, tror jag. Mm. Uppretade supportrar stod sen och mötte bussen, och det var då som Erik, dåvarande Johansson, påstås ha sagt då, tänker inte spela en match mer så länge Jan Mak är tränare här. Och dagen efter så lämnade Mak. Mm. Och vart tror du han drog då?
Seychellerna.
Ja, så skönt.
Always have the
där står chance. Inte folk och väntar med, vid bussen efter att Seychellerna har torskat en kvalmatch.
Ja, det är de fallet.
Så fjärde gången är han inne på då, Jan Mak.
Vi säger att vi gör detta avsnitt i samarbete med Korpen. Korpen vet att ni finns där ute, ni som är klubblösa, ni som hoppas på silly season då, trots att januari-fönstret är stängt. De som missade januari-turnén detta året också. Och alla som väntar då på den här säsongstarten. Och nu närmar den sig årets upplaga av korpfotbollen. Vad ska du spela i år? Gå in på korpen.se/fotboll och kolla vilket lag som behöver ditt bolltrollande denna säsongen. Eller varför inte starta ett nytt eget korplag?
korpen.se/fotboll är det som man går in på då.
Jag tänkte börja här. Jag minns, Johan, en av de första gångerna när vi hade värvat dig till Offside. Vi satt mitt emot varandra på vårt gamla kontor. Här också i Göteborg, rättvis, i Vasastan. Satt vi mitt emot varandra med skrivbord. Så tror jag att jag frågade dig om du hade sett någon film. Och du tittade upp.
Vad är det?
Tittade upp ovanför din skärm med lite allvarlig blick. Och så sa du, jag är faktiskt väldigt filmintresserad. Minns du det?
Nej.
Jag är faktiskt väldigt intresserad av film, sa du. Och sen så har du sett den filmen. Nu då undrar jag, har du sett Uncut Gems?
Nej, jag läste om den med Adam Sandler, ja.
Adam Sandler.
Verkar vara något av en torktumlarupplevelse att se den. Det skulle vara högt tempo och sådär.
Precis så är det. Jag och min fru satte på denna film i söndagskväll. Och efter en timme fick vi ta en liten paus och gå och göra en kopp te och...
Det var för stark tobak.
Ja, det var stark tobak. Exakt, det här fastnade väldigt bra. Det var jävligt stark tobak. Otroligt högt tempo, kaosstämning. Och jag vill ju inte spoila för att nu, filmen har ju bara funnits på Netflix i några dagar. Så att det är säkert många som inte har hunnit se den. Det har ju snackats väldigt mycket om den. Och varit snack om varför fick inte han en Oscarsnominering för den här och sådana saker. Så att jag rekommenderar filmen. Inte 5+, men 4+ skulle jag säga att det är, för att den är så annorlunda. Men som så ofta... så kommer man mot slutet i denna otroligt då höga tempo.
Det skulle ju inte spoila.
Nej, men det är otroligt högt tempo i hela filmen. Man sitter som på nålar. Det är stark tobak. Och så kommer slutet. Och som så ofta, och det är väl kanske lite grann för att man själv då jobbar som journalist, och man jobbar ofta med slut i sina reportage och liksom lägger rätt mycket kraft och krut på att det ska... liksom knyta ihop, eller det ska bli ett fint slut eller ett dramatiskt slut eller vad som helst. Och det har blivit en grej, nu kollar man inte så mycket på film, jag är väl inte ensam med det, för man kollar mer på serier och sådär. Men så ofta så tänker man, hur ska denna film sluta då? Och så slutar den på sätt, jag kan ju inte avslöja då, och det är jävligt synd, för den här diskussionen blev lite tråkigare då.
Ja, men du vill komma någon annanstans här.
Ja, det jag vill komma till är att det finns någonting outlöst inom mig när jag har sett klar den här filmen. Jag har liksom investerat 2 timmar och 15 minuter en söndagkväll på att se den här. Och sen så, då vill man ju ha någon typ av belöning som tittare. Man vill känna att man blir tillfredsställd på ett eller annat sätt. Ofta så är det ju, vilket jag då kanske tycker, nu är jag ute på djupt vatten när jag analyserar liksom filmtrender de senaste 10-15 åren. Uh-huh. Men det här liksom lite öppna slutet... som jag tycker blev allt, när vi växte upp på 90-talet, var det en liksom viss typ av filmer, Nakna pistolen och Die Hard, de här actionrullarna.
Det fanns ju andra filmer med, det var också. Kanske att vi var unga och såg de typen, ja, av filmer.
Absolut, absolut. Men det fast... som nådde oss och videohyllorna när vi gick och hyrde en VHS, det var ju liksom de här blockbusters. Och det var ju rätt mycket mallat filmer var.
Trådar kanske sys ihop på slutet.
Det var ju rätt mycket mer så att det var ett riktigt slit. Och sen så kunde de vara lite fjantiga. Så det var ofta så här liksom att hjälten hade besegrat någon och så blev det ett lyckligt slit och så. Nu är det ju väldigt ofta jävligt abrupt slit. Man känner, okej, vad händer här? Man vill börja googla, man vill börja snacka med folk. Vad fan, hur ska man tolka detta? Och folk kan tolka på olika sätt. Och är det en bra film då om man tolkar ett slit på olika sätt? Och det jag tänkte också är då att till skillnad från oss som är journalister som jobbar med ett reportage, så vi vet ju aldrig hur slutet ska bli när vi ger oss ut på ett uppdrag.
Nej.
Det vet ju inte vi.
Nej, det vet vi inte.
Så vi måste ju ibland, så har man inte ett naturligt slut, då måste man själv liksom fundera, vad har jag för material? Hur ska jag kunna stänga ihop den här kiosken så att det blir på liksom ett bra sätt? Men
däremot kan man ju tänka att när man är ute på fältet och jag ska göra ett klubbreportage om BK Bananen, Men då kan det ju hända att jag i realtid ändå blir lite redaktör i huvudet och tänker att den här scenen när BK Bananens kassör sitter och pustar ut efter att han har löst krisen så att licensen kan betalas till Division 6 och det sägs någonting talande, så kan jag göra en anteckning i blocket, möjligt slut, frågetecken. Mm. Så ibland så är man ju där och fingrar på slutet tidigt.
Absolut, och det är ju ofta så, det säger vi ju ofta till vår frilansare så som hör av sig med en idé, och så går man igenom bara, vi måste veta vad slutet är så du har någonting att jobba dig mot. Ibland så kanske man till och med rekommenderar att skriv sista stycket först och sen så vet du var du ska sluta någonstans.
Ja, eller det kan i alla fall vara en idé att så här, vad tänker du kanske ska vara klimax? Mm. Är det liksom det här derbyt som ska vara klimaxen? Alltså vi säger ju inte att vad sista meningen ska vara.
Nej, precis. Ja, men det är just därför jag kan känna en viss frustration, för att man har en viss lyx. Om man är en romanförfattare till exempel, eller om man är en manusförfattare och man skriver film, så har man ju hela historien i sitt huvud från början. Då ska man ju förhoppningsvis också kunna jobba fram ett bra slut. Vi får ju ibland då som sagt trolla med knäna, och därför kan jag känna en viss frustration när jag kollar på film. Jag tycker att det är för mycket dåliga slut.
Men vilka filmslut har etsat sig fast hos dig?
Det är det jag skulle komma till då. Att man tänker ofta så, för att det är ju sista rutan som man ser, sen så kommer eftertexterna, så är det ofta det som liksom känner att fan, är man nu tillfredsställd som konsument av den här filmen? Det är ju ofta, det kan ju vara det som man har en starka känsla, man går ut från biosalongen tillsammans, så bör man kanske prata direkt om slut. Fan vad dåligt slut, konstigt slut, hur slutar det, vad tänker du och sådär. Men sen när det har gått 2 veckor, 3 veckor, eller ett år, eller 5 år, det är väldigt få filmer som jag kommer ihåg som är de som jag tycker är de bästa filmerna någonsin. Eller om man kollar på IMDb:s lista över de 10 mest populära filmerna någonsin, kollar man på den listan där, jag tror det är Gudfadern 1 som är nummer 1 som har högst betyg då i IMDb. Sen så nummer 2 är Nyckeln till frihet, som är en återkommande film i den här podden.
Där minns man ju slutet.
Där minns man slutet, för det är ju hela slutet där på något sätt som sätter filmen.
Mm.
Det är ju det, hela kampen fram till det, och det är så dramatiskt slut på något sätt, eller fint slut på något sätt.
Ja, är det, alltså det är slut som sticker ut. Saker som sticker ut tenderar man ju att minnas bättre, för det avviker. Och är det typ av mindfuck-slut så är det ju ganska stor chans att det stannar kvar, som i Det misstänkta eller Sjätte sinnet, där det är meningen att man som tittare ska vara sådär, bli chockad.
Mm.
Och sen kan det ju finnas alltså cirkelslut. Jag tror väl Forrest Gump slutar med att han sitter på bänken igen där, va?
Och, ja, jag minns inte det.
Och att det liksom är cirkelslut tillbaka från början, övertydliga slut. Mm. Ja, jag kommer tänka på den gamla filmen Juryn, Time to Kill. Med
John Grisham.
Det är det väl, va?
Ja.
Mycket filmatiserad författare, John Grisham. Mm. Men det är väl Matthew McConaughey som är ung advokat, det är amerikanska södern, och är det Samuel L. Jackson kanske, som anklagar för mord. Det är väldigt mycket rasism då, undertoner och i botten. Och någon gång när han är, Samuel Jackson är hans klient då, så säger han till Matthew McConaughey att behöver inte låtsas, liksom, våra ungar kommer aldrig leka tillsammans, det är så segregerat här. Mm. Sen slutar det ju lyckligt då, han får honom frikänd, och jag tror att sista scenen är någon slags kanske barbecue, och då dyker då Matthew McConaughey upp med sin dotter, vita dotter, och säger då att våra kids could play together. Vilket är ganska övertydligt.
Ja, men det jag säger när vi växte upp på 90-talet. Det var fan inte så mycket bättre än så.
Nej,
i alla fall.
Alltså inte. Men annars håller jag med dig. Alltså, även filmen man har sett många gånger skulle jag ibland ha svårt att säga, men nu slutar den. Mm. Om man Taxi Driver, vad tänker du på? Mm. Du tänker kanske antagligen på scenen med spegeln, Are You Talking To Me?
Mm.
Men vad är slutscenen i Taxi Driver? Nej, jag skulle inte kunna säga. Gudfaren-trilogin har jag sett otroligt många gånger. Vad är sista rutan i 3:an? Jag vet faktiskt inte.
Ja, du kan ändå parafrasera, till och med citera väldigt många repliker.
Ja, väldigt många.
Så.
Men slutet blir jag osäker på.
Nej, men det är ju så. Och man kanske då minns, antingen så minns man ett par olika scener, som i Taxi Driver till exempel, Are You Talking To Me, när han står framför spegeln och sådär. Man minns det, man kanske minns klimaxet någonstans också i en film, men klimaxet är ju sällan slutet, utan efter ett klimax så brukar det komma det som är sista scenen. Så
en slags avrundning.
Så, ja. Avrundning och så. Mm. Och det är väl lite grann som, du vet, också, om vi ska göra Karin Boye till exempel, vet, den här dikten, Tord Grip, eller vem fan det ni var som
började. Ja, Tord var viktig.
Ja, Tord var viktig, i alla fall.
Han kunde stora delar av texten.
Och hela liksom grejen med Karin Boyes dikt som läses upp
i rörelse,
är ju att det är inte liksom slutmålet som är det viktiga, utan det är resan dit. Och så är det ju med film, när man börjar tänka tillbaka på alla filmer som man har sett. det är ju inte slutet, vilket man tänker, fan det borde ändå vara det, det är då man liksom sätter punkt för en berättelse, utan det är ju hela vägen där, och däremellan så finns det lite saker, och det är det jag tänker på i fotbollens värld, när man tänker på klassiska matcher, klassiska turneringar, så är det ju likadant. Ta VM 94 då, om vi går hoppa tillbaka till det. Vem fan minns de sista minuterna mot Bulgarien?
I bronsmatchen?
I bronsmatchen. Ja. Ingen, jag minns ingenting. Jag minns ingenting. Nej. Utan det man minns är ju givetvis straffarna mot Rumänien, och man minns liksom, jag minns ju inte ens att, var jag, det är också sådär, vi som var tillräckligt gamla VM 94, vi minns ju liksom var vi var någonstans rätt ofta när man pratar om just matchen mot Rumänien till exempel, exakt vilken soffa, nästan vad man drack, om man hade några snacks och sådär, vad ens mamma eller pappa gjorde i samma sekund och sådär. Matchen mot Bulgarien, jag minns inte alls att jag har sett den.
Nej, men det är väl precis samma som en film. Alltså, det som sticker ut och som är väldigt dramatiskt på något sätt fastnar. Mm. Vilket gör att straffarna fastnar. Matchen mot Bulgarien, det är ju en svensk triumffärd. Mm. Sen har det spekulerats om ifall bulgarerna hoppade på det som svenskarna valde att inte hoppa på, nämligen Frankie Chungs erbjudande om att lägga sig för pengar. Mm. Det vet vi inget om. Mm. Men man har ju sett ett bättre Bulgarien i alla fall. Mm. Men där var ju Sverige fantastiskt bra. Det var ju liksom propaganda för att vara ett svenskt landslag med Schwarz som dribblar och Henke som får Ivanov på fall i backen och Mild briljerar, Klabbe slår ett dröminlägg, Kenneth gör mål. Det är bara liksom fantastiska prestationer, men det fastnar ju inte på samma sätt. Och de sista minuterna minns man såklart inte. Nej. Utan minns man tillbaka rutor så är det ju dramatiken som letar sig kvar. Jag tror liksom Rysslandsmatchen är mer levande för många också än Bulgarienmatchen. Fast den såklart var viktig, för det är det man hänvisar till. Att det låter inte lika bra sommaren då Sverige gick till VM-semi. Nej. Är ju inte lika stark som bronssommaren. Nej. Den är ju mycket mer tacksam så. Mm. Men det är väl samma sak där. Att är det ett slut som verkligen sticker ut? Säg Marcus Rosenbergs då slut på hemmaplan. Mm. Avgör den 96 minuten. Den kommer ju leva kvar. Mm. För det är ju någonting som verkligen är spektakulärt då. Men de allra flesta, även stora spelare, skulle man ju likt stora filmer ha svårt att säga vad var den personens sista uppträdande på stora scenen. Mm. För allt som oftast är det ju inte Rosenbergs slut.
Nej, precis. Och ska man då ta till exempel då Djuric, alltså Hammarby Djuric, som då...
Slutet på sessionen i en klubb, ja. Det kan man ju prata om också.
Ja. Ja, men han drar till Kina och sen så får man då se vad som händer nu i Kina med tanke på coronaviruset och sådana här saker.
Ja.
Men där kan man ju tänka sig att...
Där är då Jesper Jansson lite gramse. Kan man säga. Mm. För han tycker att det är inget inte så snyggt sätt. Nej. Först var det där när han inte kom till träning och de hade inte planerat för att sälja honom. Och han tyckte väl inte det skötte så snyggt. Nej. Han har väl sagt det också. Det är inte okej, har han sagt. Så. Ja, men och en del supportrar kanske irriterade på det.
Ja, men just då de dagarna runt när det här blev klart att han inte vill gå och träna och att han liksom nästan bråkar sig bort från Hammarby för att få den här flytten till kinesiska andraligan. Då är det ju rätt många Hammarby-supportrar som tänker att fan, han har ju sabbat hela sitt eftermäle i Bayern nu. Kommer ju liksom minnas honom som en liksom strulkill och sådär. Men sen om 5 år när han sitter på gröna jägaren och svingar en bägare.
Också gammal.
Ja, jag vet. Jävla trött som är. Ja. Förlåt alla som hejar på Bayern. Så kommer de ju minnas Djuric. Fan, vad bra han var ändå den säsongen när vi var liksom med och hotade om SM-guldet där 2019.
Matcherna gjorde de där viktig, två målen.
Så, fan, han visade mycket hjärta. Han var jävla den spelartypen. Den är inte lätt att hitta. Så, någon som både är liksom offensivt ihop men som springer och krigar och som liksom får med alla spelarna på att fan, vi ska knyta näven ytterligare en gång och sådär. Det kommer man kanske minnas med, och då är det så att man
samma
minns
som
inte
filmscenerna då. Om man Gudfadern, så den sitter alltid kvar där när man som tittare scenen när Michael Corleone upptäcker att brorsan Fredo har gått bakom ryggen på honom och har svikit, och ögonen där är en så här magnetisk scen. Medan slutet, i alla fall hos mig, är inte så, lever inte kvar på samma sätt. Och det är även i Djurgårds Hammarby-karriär då, att det är scener man med tiden minns. Mm. Den här matchen han gjorde 2 mål, eller när han sa det här som är riktat mot Gnaget, eller vad det nu kan vara. Medan med varje år som går kommer slutet bli mindre relevant. Mm. Och samma med den typen av slut som är mer stora spelare som... kanske sista säsongen är det lite pyspunka. Mm. Är det elakt att säga att det var som Christian Eriksen till exempel i Tottenham?
Nej, men det är väl precis så. Att just nu så är väl alla glada att han kanske, eller alla som är på Spurs är väl glada att han har lämnat Tottenham, för att det sista året var inte härligt.
Nej.
För någon av dem på något sätt.
Men framöver när Tottenham-supportrar pratar om Christian Eriksens tid i Spurs, så är det ju få som kommer att säga det var tråkigt att sista säsongen var så slätstruken. Mm. För den kommer snabbt glömmas bort. Precis, och istället minns man de fina scenerna då.
Precis så är det.
Jag tyckte det var roligt när, det är ju vanligt nu när en spelare byter klubb, och särskilt om spelaren har varit där ett tag, att man kanske vill skicka en liten hälsning till supportrarna man lämnar och tacka för sig. Mm. Det var någonting roligt med Christian Eriksens lilla brev där, för han började med meningen I don't know where to start. Vilket indikerar att han har oerhört mycket att berätta. Mm. Och sen är det bara så här 6-7 rader till. Det är inget fel på dem. Det är liksom thanks for everything. Oh. Men det indikerar att det är första kapitlet på en lång bok. I don't know where to start. Och sen tackar han bara lite. Oh. Bara någonting kul med det. Och nu är han inte då. Oh. Men betyder det här då, för vi har ju som journalister fått lära oss att slutet är oerhört viktigt. Skriver man krönikor så är det viktigt att kanske sy ihop krönikan. Mm. Och man kanske ska hitta en knorr, som min pappa brukar säga. Mm. Minns så väl när jag fick beröm som ung. Jag var bara vikarie då på DN och fick beröm av chefredaktören då, Jan Wifstrand, för min knorr. Jag hade skrivit en krönika om Stockholm Open.
Ja,
och, ja, stort. Det var ett år i Stockholm Open där Björkman skulle spela dubbel med McEnroe. Mm. Och det var ju då lite snack om det här jippo bara. Och McEnroe var ju gammal. Men han var fortfarande bra ändå. Och jag tyckte att Stockholm Open blev inte starkare i sin konkurrens. Och fan, det är väl, då får man väl dra med McEnroe då. Mm. Fan, det är roligare än att se någon dubbelspelare som ingen vet sig om. Eller, frågar jag, och så avslutade då Answer My Question Jerk. Som hänvisade till hans gamla utbrott.
Ja.
Kom han fram och skrockade så här. Fick du till det? Jag minns att jag växte lite i min stol. Och man har alltid fått höra då att slutet är väldigt viktigt. Uh-huh. Även när vi skriver reportage. Mm. Men kanske är det inte det då? Mm. Är det överskattat då?
Ja, samtidigt. Du kan ju skriva ett oerhört bra reportage. Första 90%. Är de sista 10% dåliga? På riktigt dåliga? Så att nästan alla märker det. Då är det ju ändå, då har du liksom gjort det där lite i onödan. Det är bra jobbet. Att du kan inte ha dåligt text bara för att du har bra första 90%.
Men folk som gillar reportage och fastnar för olika typer av reportage säger att man uppskattar ett offside-reportage och så kanske man berättar om det för en kompis eller något sånt där. Då är det ju precis samma sak där. Någon scen man återger eller ett roligt citat som någon har sagt.
Med åren så blir det så, absolut.
Men så här, kolla hur Bengtsson sydde ihop slutet här. Mm. Det har ju aldrig sagts.
Nej, så är det kanske.
Ja, jag ska säga att starten är viktigare ändå, eller? Mm.
Den är väl inte det egentligen. Alltså det är klart man ska få in en läsare i en text snabbt på något sätt. Men ja, jag brinner ändå för slutet. Det får jag säga.
Ja, jag menar, öppna för att det möjligtvis är
överskattat.
En smula överskattat. Ja. Ja. Jörn Donner dog förra veckan.
Mm.
Tror han var 86 år gammal. Jörn Donner, bra namn. Alla kanske inte helt bekanta med vem han var. Han var en mycket begåvad man, finlandssvensk. Och han hade många titlar då, något av en tusenkonstnär. Han var regissör, författare, tror jag, politiker ett tag. Många skulle säga kulturpersonlighet av stor storlek.
Det känns som en provokatör också.
Det var han nog, absolut. Ja. Och med anledningen av, han kunde skriva.
Var slut också.
Ja, det hade han. Jag såg att den snurrade runt nu. Han var ett tag gift med Jeanette Bonnier. Och när hon dog före honom, så skrev han något av en minnesruna över henne.
Just det.
Den kan man läsa bara för att se hur skicklig han var med orden. Mm. Och även rätt bra självdistans. Han skrev att han bland annat att jag tror att hon hyste tvivel redan en vecka efter vårt giftermål. Han var ju inte enkel att leva med. Mm. Och med anledning av hans dödsfall så har SVT puffat för en film som jag såg för något år sedan. Eller en dokumentär, K-special är det. Mm. En timme, inte längre än så. Den heter helt enkelt en film om Jörn Donner.
Innan vi måste bara säga det här med K-special. Vi minns för några år sedan i Filip och Fredriks podcast så pratade de om signaturmelodin för K-special. Du vet hur den går?
Out of my
head. Ja, det var ändå, tyckte jag, en härlig spaning. Det var någon gång som Fredrik tror jag hade liksom verkligen taggat upp för att se en dokumentär. Så fan vad kul, en dokumentär här, 1,5 timme. Och så inleddes det med den. Nej, för fan, inte K-special, för det är ett speciellt format på dem.
Ja, ja, man vet också att det är ingen riktigt lång dokumentär, utan den är en timme komprimerad.
Ja, precis. Ja. Men, så är det upp till de förväntningarna.
Starten är viktig, säger jag.
Precis.
Ja, det gjorde den. Och det är ett väldigt bra porträtt, men inte på det sättet som man kanske tänker sig. För det här är då en huvudperson, Jörn Donner, som är väldigt motvalls, grinig och säger ifrån så fort han tycker att något inte är som han tycker att det bör vara. Han har alltså sagt ja till att låta sig filmas, att det ska bli en film om honom. Men i det så har han väldigt mycket åsikter och tvivlar aldrig på att det är rätt sak att protestera så fort han känner sig obekväm. Vilket då används mycket i filmen. Man får höra honom när han är sur och tvär och har invändningar mot hur den här filmen ska göras. Vi kan ju höra på hur det låter i början bara, till exempel.
Vad gör ni med bilder? Jag tror att det här ska handla om substans. Det typiska konventionella tv-sättet. Jag sitter inne och kör bil. So what? Nu slutar vi att chatta. Jag vill inte höra mer.
Där hör man då att en person som inte är helt lätt att...
Bra start, bra inledning.
Ja, precis. Och det är beröm då till filmaren här, eller regissören, att ta med det här. För att samlat så ger det här en bild av Jörn Donner som gör att jag som tittare får ett bra porträtt av honom. Mm. Bara att man tar med allt som han inte vill gå med på. Det finns många exempel då. Det kan vara att filmaren vill att Jörn Donner ska sitta och jobba lite i sitt arbetsrum. För är en dokumentär behöver man ju klippbilder. Mm. Och han har ett arbetsrum i sin sommarstuga. Och kan inte du sätta dig här och skriva lite på skrivmaskinen?
Mm.
Vägrar Jörn Donner att göra. För han säger att jag jobbar inte här längre. Mm. Jag tänker inte sitta här och låtsas. Det blir ju falskt. Nej, det tänker jag inte göra. Nej, de vill ha den klippbilden, men det får de inte då. Någon annan gång så vill de filma när han gör mat. Det går han inte med på. Han ska bara skära upp lite gravad lax, det är ingen eller matlagning. Och vad fan, ska det här vara ett matlagningsprogram? Mm. Jag trodde det skulle ha lite substans, ett samtal, säger han. Och så blir han uppjagad igen då.
Mm.
Och de vill filma när han badar bastu och simmar i någon älv, som han tydligen gör ibland. Ställer han inte upp på.
Nej.
Ni kan filma när jag ror. Men jag tänker inte simma framför någon kamera. Varför ska jag göra det?
Nej.
Och allt sånt här tas då med, vilket gör att det blir ett väldigt bra porträtt.
Ja, precis. För det konventionella är ju att man tar med, att man inte tar med de här sakerna. Alltså som filmar så väljer man bort det. Man blir lite grinig på Donner. Man tänker, fan, vad kan du inte dansa med lite grann? Jag behöver de här liksom, klippbilderna. Jag behöver lite grann annat än att vi bara sitter och pratar. Det blir liksom inte en bra film. Jag tänker ju på det hela upplevelsen för tittarna och sådär. Och till sist så blir det ju ofta då att man kanske tar bort alla de här och så blir det en lite sämre film. Det blir en film på den som man följer eller den som man ska porträtteras villkor på något sätt. Men det blir mycket sämre film. Det är det som är så härligt här att de tar med detta.
Ja, för det uppstår ju ofta saker när man är ute och kanske ska porträttera någon eller göra ett reportage. Så uppstår det ju små grejer som problematiserar ens uppgift. Saker som inte går som man har tänkt helt enkelt. Men det är väldigt sällan man tar med då. Det kan ju vara ett fotbollsproff som säger nej till att man får komma hem till honom eller henne och familjen. Eller en tränare som inte vill släppa in oss i omklädningsrummet för att höra matchgenomgången inför matchen vi har tänkt att skriva om.
Mm.
Men det tar ju vi nästan aldrig med. För att dels så är de ju inte lika karismatiska som Jörn Donner.
Nej.
De brusar ju inte upp. Alltså om Emil Forsberg säger ju inte, han blir ju inte vild och arg när vi säger kan vi liksom komma hem till dig lite och se hur du bor i Leipzig.
Mm. Eller huset i Sundsvall.
Ja,
det som om...
stämmer det att det finns ett gym där?
Diskusfråga.
Ja, ja, underbar. Ja. Men då blir ju inte han... liksom kolerisk. Han får inget utbrott. Mm. Utan han säger bara, nej, det vill jag helst inte.
Mm.
Då är det inget kul text att vi frågar Emil Forsberg om vi får följa med hem. Det vill han helst inte. Eller vi får inte sitta i omklädningsrummet inför AIKs match. Rickard Norling säger nej till det. För det har liksom ingen riktig edge.
Nej.
Och man är kanske rädd för att framstå som journalistgnällig också. Det är väl ingen som vill höra dig klaga över saker som inte går som du vill.
Mm.
Vi vill ju lyssna på vad Emil Forsberg har att säga. Varför tar du med det här?
Mm.
Det krävs något speciellt för att man som journalist ska våga berätta om sina egna svårigheter med en intervju eller en reportage.
Mm.
Och ibland är det ju på sin plats då. Läste du Johanna Frendéns krönika?
Ja, jag tänkte på det när jag pratade om det. Det var här i helgen där hon skrev lite grann om hennes egna erfarenheter av att få tag på nu på sistone då damstjärnor. I synnerhet så var det väl rätt mycket fokus på liksom just en incident. Det var det som fick henne att skriva det här. Det var att hon hade åkt till Spanien för att hon skulle försöka få lite snack med Aslani.
Och Sofia Jakobsson.
Just det, Sofia Jakobsson också.
I den klubb som snart kommer heta Real Madrid.
Precis. Varpå det visade sig var helt omöjligt. Så att det går inte här. Vi har några viktiga matcher framför oss och spelarna måste fokusera. Så att klubben stängde helt möjligheten till. Och sen så tog hon upp ett par andra saker då, hur det var i Frankrike med den svenska proffsen där, att det i princip är omöjligt. Så jämförde hon med hur det var när herrarna hade varit där, alltså Ola Torg, när vi hade väldigt mycket svenskar i och det var det så, det var ett samtal bort, sen så fick man tag på dem, men det är ju hon beskrev att det var väldigt svårt, och sen var det någon grej när hon hade gjort en intervju med en icke-namngiven landslagsspelare. En helt sådär, hon skrev väl att det var en 3+-intervju, det var om ditten och datten.
Det var inget, det var ingen stark tobak.
Nej, men sen så hade då agenten läst den här texten innan den skulle publiceras och liksom kom med massa, det här måste strykas, hon vill ändra i citat och sådana här saker.
Mm, och det ska bara vara om matchen.
Ja, precis. Och då beskriver hon ju det här, och vi har ju pratat om detta, du och jag, att vi känner igen den här bilden. Det är ju någonting som är ett större eller mindre problem beroende på vad man vill sätta den för typ av kontext.
Man kanske felaktigt har varit lite rädd för att gnälla om just detta, för att man vill inte göra det som man kanske. För jag känner igen mycket. Och här blir det ju inte bara journalistgnäll, utan det är ju en relevant bild för läsare och folk som är intresserade av hur deras verklighet är.
Oh.
Därför behövdes den, så att säga. Men oftast är det ju liksom när man känner som journalist att det här är inte värt att ta med, för det är inte tillräckligt intressant. Men jag tänker att många som man träffar skulle vilja bli lite som Jörn Donner ibland, som då kraftfullt reagerar så fort han tycker att det är någonting som han inte vill gå med på.
Mm.
Jag tror ju att många som vi träffar gör ju det för att vara schyssta mot oss, man spelar boll. Det är klart att det finns en och annan som skulle bli smickrad kanske av att bli omskriven av offside. Men vi är ju ganska krävande och vi vill hänga med personen kanske i flera dagar. Och vi vill ha olika miljöer. Precis som den här filmaren så vill vi så att säga ha klippbilder när någon lagar mat.
Man bara bastu.
Ja, fast det är andra saker då kanske. Men vi vill ha olika miljöer. Och, ofta är ju folk ganska medgörliga. Men nog känner de ofta, och det kan man känna som reporter själv, att de tröttnar på en.
Mm.
Och skulle vilja gå Jörn Donner, så att säga.
Mm.
Men de är för artiga för att rusa upp. Men man har ju varit hemma hos många fotbollsproffs där man känner att både proffset och oftast hustrun känner att när ska de gå?
Mm.
Inte för att vi är otrevliga, men fan, det är barnen har läxor, vi ska göra middag och vi har inte så mycket tid ihop och ute på resa jämt sådär. Man känner att de skulle gärna vilja att man gick snart.
Och det måste man också kunna förstå, tycker
jag.
Alltså,
absolut.
Man har tänkt dig själv, om du hade varit tennisproffset Johan Orenius och jag ringer från sportmagasinet Sport. Jag kommer hem till dig, jag vill följa med dig givetvis när du tränar tennis. När du kanske träffar någon polare på stan, har snack med din agent och nästa sponsoravtal. Så säger jag vill gärna komma hem till dig och Janna och barnen och sådär också, vara med där.
Jag hade säkert sagt ja till det, fast jag egentligen kanske inte hade velat det.
Nej, precis. För men, det är inte bara, även om du säger ja, så kommer det hända. Men Janna kanske lite rädd sådär att din dotter gör någonting som liksom inte känns riktigt kosher, liksom att hon plötsligt börjar snacka om saker. Så ska journalisten ta med om det, eller ska de se här liksom hur smutsigt vi har det? Kommer han beskriva det så att här ligger det damm under liksom soffan? Det är ju inte alltid så himla smickrande.
Nej, men man dels vill man vara artig, och så kanske då när man själv är journalist så vet man att den andra behöver den typen av verktyg liksom, som man spelar med. Men vi hade ju kunnat bli, vi blev ju intervjuade av det här kulturprogrammet Sverige i höstas. Då var de här då i en dag eller två, och precis som filmaren med Donner så vill de ju ha lite olika typer av miljöer, vilket man förstår. Men där hade vi varit Jörn Donner där, när de föreslår att kan inte ni gå ner till lagret och bläddra i lite gamla nummer och
stå och snacka lite.
Så hade ju Jörn Donner sagt då, aldrig i livet, vi är aldrig nere på lagret och bläddrar lite casual i några gamla nummer. Det blir ju falskt.
Ja, precis.
Och de ville även ha med dig ut till någon fotbollsplan, vilket du gick med på då. Att ni någon vardag förmiddag åker ut till en fotbollsplan.
Ja, där satt jag liksom ett avbytarbås en fredag eftermiddag, inte en kotte på träningsanläggningen. Ja. Så att jag där tänkte.
Och där skulle du sagt då, aldrig i livet.
Här sitter inte jag.
Jag är aldrig här på, mitt på dagarna. Det här är ju bara på låtsas, jävla konventionell tv. Det gör man ju inte.
Nej.
För man, man spelar boll helt enkelt. Och så gör man så gott man kan. Men tänk hur många som har velat säga så till oss om de bara vågade. Jörn Donner uppträdde som en man som inte bryr sig ett skit om vad folk tycker om honom. Men det gör ju de flesta. Och de vet att vi är också journalist. Om jag skriver så här så kommer han kanske ta med det. Men det verkar inte Jörn Donner orolig över ett dugg.
Nej.
Men jag tror att många i hemlighet drömmer om att bli Jörn Donner ibland. Att bara markera och säga att så här, nej, jag vill inte.
Nej, Men det intressanta med Donner är ju då också att med tanke på att han är väl fortfarande den enda finnen som har vunnit en Oscar, vilket han vann för Fanny och Alexander.
Ja, Bergmans. Var han kanske producent för filmen eller något sånt där? Jag tror att, vilket är väldigt kaxigt av Bergman, han dök ju inte upp på Oscar. Nej. Han hade repetitioner, tror jag. Så Donner var den som höll talet, så att säga. Vilket är ju stort.
Ja, men i alla fall, han kan ju en hel del om hur man placerar kameror, hur man vill berätta en story, ett narrativ och sådana här saker. Och därför så är det ju himla lätt för honom och med pondus säga det att fan, jag tänker inte liksom stå här och låtsas att jag lagar mat när jag bara ska ta en bit lax. Det är inte liksom ärligt berättande. Det kommer liksom, han har ju den tryggheten som han kan säga från. Det har inte Emil Forsberg när vi säger att fan, detta är bra för reportaget om vi får komma in på ditt gym här i Sundsvall och berätta hur maxat detta är. För att bli glad. Även att det skulle bli en sådär att man börjar liksom debattera huruvida det är värt att göra det här. Det är väldigt få fotbollsspelare som kan sätta sig in i vår situation, vad som krävs för att det ska bli en bra berättelse. Och det är ju inte alltid bara för vår skull, utan det är också för faktiskt för den som vi porträtterar.
Ja, och jag kände att jag blev lite taskig mot oss själva här förut när jag sa, för det är inte så viktigt för oss att säga att vara med när någon lagar mat eller hemma hos så, utan det är ju att vi tjatar om att vi vill vara med när saker säger något om deras liv. Mm. Om Emil Forsberg säger att vi kan snacka till två, för kvart över två så ska jag och Hassan Settingkaja ha ett litet möte, då kommer vi i alla fall ställa frågan, får vi sitta med på det mötet? Och han kommer säga aldrig i livet. Eller han kommer säga väldigt artigt nej. Men det är sådana saker vi strävar efter. Det är inte viktigt att de ska laga mat, vill jag bara säga. Mm. Men det du är inne på här, det är ju att den här filmaren då, som ska filma Donner, han har då ett objekt som han ska följa, som man nästan kan säga är kunnigare på området än vad han själv är.
Ja, precis.
Och det är det vi inte riktigt har. De här fotbollsproffsen som vi träffar och intervjuar är ju inte vassare på journalistik än vad vi är. Det har man ju inte varit med om än så länge, att någon har synpunkter på hur det här jobbet görs, inte bara för att man har integritet och inte vill ställa upp, utan för att man tycker att det här blir trött vinkel.
Men Per Karlsson var väldigt intresserad när ni träffades på den här allsvenska storpris. Vad var det han var mest intresserad av? Var det övergången från liksom papper till det digitala?
Ja, det kan det ha varit. Ja, men sånt är ju jättetrevligt.
Ja,
sånt, och det händer ju ofta när man träffar personer som är nyfikna och ställer frågor om våra reportage och hur vi gör och sådär. Och det är ju alltid trevligt. Men det är ju sällan någon vill lägga sig i att och inte bara säger nej, utan vore det inte roligare att berätta min historia på det här sättet? Mm. Eller liksom att man säger ifrån. Joakim Berner, minns du? Mm. Eller han finns ju fortfarande. Men han var ju chefredaktör på först DN och sen ganska misslyckad tid på Expressen. Och då minns jag att en man som var duktig på porträtt, Christer Berglund, skrev mycket för Café och släppte en antologi sen som man kan rekommendera. Jag tror den heter I dödens väntrum. Då vet jag att Berner säger ifrån där någon gång. De sitter och pratar och han gräver så djupt i hans bakgrund. Och sen när de träffas för någon andra intervju så säger Berner, jag känner mig våldtagen av dig. Vilket är så här, jag gillar inte hur djupt du försöker tränga in i mitt i mitt inre. Så. Mm. Det är ju sällan att någon säger så till oss. För Donner har ju en sägning här i början när de vill filma när han kör bil. Det är väl en klippbild då de vill ta, bara han kör bil lite på Helsingfors gator. Så säger han då, typisk konventionell tv, jag sitter och kör bil, so what? Och det jobbiga för filmaren här är att han följer någon som kanske har mer kunskap än vad han själv har. Och det här ordet konventionell då, det betyder enligt Nationalencyklopedin traditionell, inte nyskapande. Om man stannar upp just vid det där att vara konventionell, i någon mån så är vi ju kanske alla det inom vår egen kontext. Tar man offside, när den kom så var ju den kanske okonventionell mot att berätta om fotboll på. Att vi var intresserade just av att få hänga med på saker och berätta när folk säger saker till varann istället för bara framför en mikrofon kanske. Eller tjata om att vara med på spelarbussar och allt det här liksom. Det kan man ju säga kanske var okonventionellt när den kom. Men nu, 20 år senare, så är det kanske ett konventionellt sätt för oss att berätta ett reportage på. Och där man får påminna sig själv om att man även inom sin egen värld behöver förnya sig själv då. Vilket man kanske är dålig på ibland. Eller vad tänker du?
Ja, absolut. Därför så hade det varit kul så. Om vi säger att vi hör av oss till Rickard Norling. Vi säger att nu vill vi liksom göra ett längre reportage här. Om det är ju AIK inför säsongstarten. Hur ska liksom ni kunna komma tillbaka här efter fjolårets liksom säsong som inte riktigt lyfte?
Ja, just det. Hur har ni tänkt er att göra det? Frågar Norling då. Och du svarar.
Ja, men du sa, det är ju som, vi vill vara med på lite olika saker. Kanske det så vill vi sitta en längre intervju med dig. Sen så vill vi gärna komma, vi kanske tar någon svenska cupmatch så där det inte riktigt är på allvar. riktigt på allvar. Så jag hade inte lagt fram.
Nej, det var dåligt.
Ja, vi kanske komma in i omklädningsrummet. Kanske inför matchen lite grann och bara se på stämningen och så. Få med lite miljöer och så.
Du kanske hade sagt att det är ju en säsong som förra året som inte blev riktigt vad ni hoppades. Och det är såklart stor press på dig. Det vill vi gärna skildra. Både i egenskap av tränare och att vi kan skildra när du jobbar. Då vill vi vara med på platser där vi inte bara intervjuar dig. Utan när vi ser att du leder laget och jobbar med taktik och allting vad det kan vara. Mm. Sen vill vi kanske även visa hur det påverkar dig privat. Så om vi liksom kan få följa den privata Rickard Norling så kanske vi kan få komma hem till dig. Mm. Han skulle säga nej för att han säger ju nej till mycket sånt där. Mm. Men säg att han skulle vara öppen för det. Mm. Men istället säga jävla konventionellt reportage. Mm. Mm. Fan, hur många gånger har ni hållit på så här på Offside? Det är ju alltid så ni ska göra.
Ni har varit hemma och lagat mat med Jörgen Lennartsson. Ni har varit hemma och druckit Coca-Cola med Axén. Ni har varit hemma hos Magnus Persson. Ni har gjort alla de här grejerna. Ni får göra någonting annat.
Ja, men liksom,
det är väl bara ett samtal.
Hur många gånger har ni varit i ett omklädningsrum och så ska ni fånga lite tugg där och så ska det säga någonting och så ska ni se mig efter någon match, hur jag anspänningen där och så säger jag någonting som i flykten som ska bli talande. Mm. Va? Har ni inte gjort det här 100 gånger förr? Mm. Va, kommer något nytt? Adjö! Och så lägger han på luren. Mm. Då hade man blivit förvånad, men också lite glad kanske, för vad hade blivit en tankeställare. För det har vi aldrig varit med om. Vi får ju nej ibland. Ja. Men inte för att de upplever vinkeln som trött eller
arbetslöst. Man ska också faktiskt säga att det är ju extremt ofta som, ofta om jag ringer Johan Oremo till exempel, vi tar honom som exempel, ringer jag honom och säger, känner Johan Anders från Offside här, jag skulle vilja komma ner till Wisla.
Vigrisuvalki.
Bara för att protetera dig. Väldigt ofta säger jag, absolut, du är välkommen. Mm. De ställer inte frågor och säger, okej, vad är det du vill? Så, det finns ju några stycken som gör det givetvis, men det är förvånansvärt få som faktiskt frågar, de bara, ja för fan, kom här. Hade du ringt mig och jag hade varit fotbollsproffs så hade jag ändå, utifrån vad jag, den jag är idag, så hade jag ställt rätt många frågor. Okej, vad är det du liksom vill och sådär? Vad kommer du kräva mig och så? Mm. Och så hade jag sen tagit en fundering, jag återkommer imorgon, jag ska bara snacka lite med min fru och mina barn och sådär också kanske. Så jag hade varit jävligt jobbig.
Ja.
Jag hade ju varit den, så hade du kommit tillbaka till din kollega och sagt, den här spängs, fan vad han är skitnödig.
Ja.
Så.
Men har man några, man kan ju vara okonventionell på olika sätt. Mm. Man kan ju vara det genom att berätta en historia om Rickard Norling på ett okonventionellt sätt. Eller så kan man ju välja okonventionella ämnen eller grepp. Finns det ändå exempel i Offsides värld där vi ändå kan säga att det behöver inte varit bra, men där det var okonventionellt åtminstone?
Ja, alltså det är ju ganska många gånger under åren som vi faktiskt har låtit en spelare eller till och med en tränare själva skriva. Sen så hjälper vi ju dem med språket och hur man bygger en text och sådär. Men då är det ju ändå de som verkligen är avsändare. Och det är på gott och ont så. Då får de ju filtrera bort vissa saker och sådär. Men man får ändå gå in och stötta upp det så.
Just det. Vi har ju en text om Anders Eriksson i nya numret då. Som, det är ju inget välbekant namn. Men han tillbringade då hösten 2019 i långt ner i engelska seriepyramiden. Han hade en väldigt romantisk bild av non-league fotboll då. Så bestämde han sig för att nu ska jag testa, provspela och se vart det tar mig. Och så fick vi nys om det och pratade med honom och det lät när han berättade om det som att det här är ändå en rolig miljö att skildra. Mm. Och där det konventionella var att jag eller du åker över och just skildrar det. Mm. Men när man istället ber honom göra det själv och skriva dagbok istället då kanske.
Nej, precis. Sen ska man ju då tänka att det var okonventionellt av oss i höstas till exempel. Att vi valde att skriva om Djurgårdens damer som låg i botten av damallsvenskan. Och det inte var så många som brydde sig om de skulle stanna kvar i Allsvenskan eller om de skulle åka ur Allsvenskan.
Samtidigt
när
som
herrarna går för SM-guld i Allsvenskan där det är betydligt fler som bryr sig om det.
Men, kanske. Det skulle någon kunna säga som också har koll på Offside att även det är konventionellt. Absolut. Vi ska alltid göra
det har ju blivit annat. Konventionellt för att vi, vi känner väl att det finns ofta lite bättre berättelser i den andra änden. Om man gör som du gjorde när du såg, var det Brorsson, Frans Brorsson? I Malmö FF efter någon viktig match.
Ja, det var ju den
dödgrävan.
Ja, precis. Det var den intensiva matchen med Sebastian Larsson frispark.
Ja, vi försöker ju hela tiden, men det är ju inte vi ensamma om, att man tittar lite åt ett annat håll. Så.
Mm.
Men om vi då går tillbaka till det här konventionella och okonventionella. Så Mats Olsson, när han slog igenom i början på 90-talet som sportkrönikör när han hade blivit inhämtad från Nyhets sidorna. Då slog han ju igenom för att han var okonventionell. Han började liksom köra olika typer av referenser som ingen annan gjorde. Han började liksom titta på, när alla andra gick åt ett håll så gick han ensam åt ett annat håll till exempel. Och han kunde liksom kanske...
Han fångade kanske upp och skrev ut vad kanske spelare sa till varandra sinsemellan som inte hade gjorts innan. Det var väl ingen slump att det var han som skrev att Glenn Hussein hade sagt att det här var kuken, nu får man bli kanon på midsommar. För att tidigare hade det kanske varit att det var ingen intervju riktigt. Nej. Men att han bara tog med sånt.
Precis.
Ja, och så all musik och så. Precis. Men ett okonventionellt grepp av offside, det här var ju före vår tid, det var väl när Mattias Göransson och Ulf Rosvall åkte över till Glasgow utan att ha fått okej från att intervjua Henrik Larsson som då var kung eller gud i Celtic. Med då vinkeln att de åker över där för att övertala honom att göra comeback i landslaget. Mm. Det är okonventionellt för att vara offside. Mm. Och det lyckades ju inte heller.
Nej, precis.
Och ibland är ju folk arga på oss för att vi inte är tillräckligt konventionella. När vi inte till exempel tar upp, det minns jag att det var lite arga folk uppe i Östersund. När de, innan det började braka samman, men när de hade Europa League-succén. Mm. Att vi knappt hade nämnt den. Eller att det inte är givet att vi nämner när Malmö FF går in i Champions League. För om vi inte ser någon riktigt bra reportage så är det inte säkert att vi är något där. Då kan det ju finnas ilska för att man inte är konventionell, till exempel. Mm. Men det konventionella sättet att berätta något i offside är ju att det nästan finns en mall. Så man kan ju fråga sig ibland om det finns ett annat sätt att berätta en historia. Mm. Låt säga nu som ett tankeexperiment. Det närmar sig ju EM ändå. Mm. Och Alexander Isak kanske är den mest intressanta svenska spelaren just nu. Och jag säger till dig en morgon här att vet du vad? Jag har löst så att vi har fått tillgång till Isak inför EM för att göra ett porträtt på honom. Mm. Ja, vad är förutsättningarna, frågar du? Ja, det jag vet hittills är att jag blivit lovade en timme med honom och intervju under nästa landslagssamling.
Kakembo har stött upp där,
presschefen. Ja, precis. Ja. Och det ska även gå att prata med honom på träningsanläggningen i Sociedad.
Aha, okay.
Lite oklart hur länge och jag vet inte om han går med på mer grejer.
Får jag komma hem till honom och fråga dig då? Har ni delat om det?
Det vet jag inte. Kan du inte bara vara glad att jag har fixat ändå intervjutid med Alexander Isak?
Ja, absolut. Ja.
Och så säger jag att jag vill att du gör den här, Anders. Du har det här vad du vet än så länge. Att du kommer få prata med honom dels i landslagsmiljö och nere i Sociedad. Mm. Men så ber jag då, det enda jag kräver är att kom inte tillbaka med något konventionell skit. Jag vill ha något nyskapande här nu. Om vi börjar med det här, om du hade varit konventionell, då hade du förmodligen börjat ringa gamla ungdomstränare. Och,
ja, just att du nämner Alexander Isak är ju lite speciell på så sätt att han är ju oskriven. Han har ju inte gett några stora intervjuer där man verkligen har fått lära känna honom på något sätt. Det har inte han gjort, han har inte öppnat den dörren än. Det hade ju varit skillnad om det hade varit Andreas Granqvist eller Sebastian Larsson, de här gamla, som det ändå har skrivit. Du har ju varit hos Granen när han var i Krasnodar, du har varit och snackat Beck-filmer med honom och just varit med hans fru och barn och åkt bil med honom och ni har liksom snackat om ditt. Men han är ju rätt oberättad, så därför så hade det ju varit så att man känner fan, då ska man kanske vara den som berättar den bästa storyn om Alexander Isak so far. Ja, och då ingår ju det här att man ringer gamla ungdomstränare och gamla kompisar som man växte upp med och berättar hela vägen. Och sen så
och du kommer lirka lite på plats där om du kan få något mer där nere i Sociedad om det går att vara närmare klubben. Du har rätt i det. Det är ett dåligt exempel. För ju mer oberättad någon är, desto mer konventionell kan man ju vara.
Exakt.
Om man gör det på ett bra sätt. Ja. Medans Granen är ett bättre exempel. Mm. Jag bestämmer nu att vi ska göra ett stort porträtt på Granen inför EM. Mm. Kaptenens sista stora mästerskap. Honom har det ju då skrivits väldigt mycket om och han är också känd för att han är inte den mest svåra att ha att göra med. Mm. Utan han brukar ju vara rätt generös sådär. Och då kanske det ställer större krav på att du ska vara okonventionell då. Mm. Hur hade du gjort det?
Ja, det är lite svårt så. Men,
du kan ju börja redan på ritbordet och ställa dig frågan, är det jag som ska berätta den?
Mm.
Finns det någon gammal polare till Granen som ska få bli reporter här? Alltså inte vet jag, men det är också ett knep att man tar in någon oväntad skribent. Mm. Kanske någon som inte har koll på fotboll. Mm. Du ringer Fredrik Strage som du vet inte alls är intresserad av fotboll, men som har en penna om så här att det här är vår landslagskapten som har engagerat väldigt många. Och att träffa honom och försöka begripa dig på honom och varför han har blivit och väckt så mycket känslor.
Ja.
Det är ju någon slags krock då.
Absolut, det hade varit det som jag hade tänkt på. Jag hade väl försökt att lista ut en vinkel som jag känner att här är jag på riktigt genuint själv nyfiken, för det krävs ju också att jag själv är det. Jag kan inte bara göra någonting för att jag ska plisa offsides läsare. Jag vet inte vad här och nu. Vad
det, det kan ju vara att man inte använder sig av, det finns ju porträtt som görs utan att huvudpersonen är med och pratar själv. Till exempel. Mm. Det är ju inte helt vanligt och kanske i någon mån okonventionell. Jag begär inte att du ska slänga upp en fantastisk okonventionell vinkel om granen. Men man kan göra grepp också. Vi ska ju göra ett nummer som har rätt mycket med emo att göra såklart så småningom här i vår. Mm. Och då är det ju lätt att man hamnar i konventionella hjulspår. Mm. Vi kanske ska ha en guide då med grupperna. Ska vi ha arenorna med kanske? Det är relevant. Och så kommer man känna att det här är gjort liksom. Och det här får man i alla biblar och så. Och så kommer vi försöka slå knut på oss själva och se vad kan man göra istället. Då kan man vara Aftonbladet som inför VM 2018 utgick från plats istället, va? Som man kunde koppla då till landslagsspelare. Var Ola Toivonen så var det väl Degerfors kanske, och var det Jan Andersson så var de nere i Halland, att man utgår från platser. Det kan ju vara ett grepp som är okonventionellt. Det finns ju saker man kan göra om man också, för jag säger också till dig såklart att du får gärna misslyckas med det här, men det ska inte vara konventionellt. Sådär. Du skulle i alla fall behöva slå knut på dig själv. Och så hade det varit roligt om granen var lite som Donner då. Mm. Men det är inget man kan räkna med.
Nej, precis.
Har vi några okonventionella sportskribenter som är värda att ta upp? Det kan ju dels vara ett sätt att skriva då, men det kan också vara att man överraskar med ämnen. Liksom sådär. Jag tänker på en sån som Patrik Bränning till exempel. Mm. Han är i alla fall en sån som jag aldrig riktigt vet var det ska komma.
Nej, man vet ju aldrig riktigt vad han
ibland ska
han
gräva,
just nu.
Ibland så har han något utbrott i en krönika. Mm. Ibland så... Ja, det kan vara vad som helst.
Ja, man tittar lite åt andra hållet när många går på samma boll. Det är helt rätt bra namn faktiskt.
Ja.
Men det är inte så många andra. Vi går ju rätt mycket hela tiden på samma spår hela tiden. Är det en snackis så snackas det om i poddar. Vi pratar ju, har Hassan Zetterberg uttalat sig på något konstigt sätt i någon intervju, så är ju inte vi ensamma att prata om det, utan det pratar ju nästan alla andra om.
Mm.
Det är ju en utmaning vi har varje vecka när vi går ner här i podden, vi inte riktigt ska försöka gå i samma spår som alla andra.
Ja, men även här blir det ju på, alltså, hur länge har vi hållit på med den här podden nu? Det är sedan 2014, va?
Ja.
Och även vi blir ju då konventionella inom vår ram ganska ofta skulle jag tro. Om någon som har varit med och lyssnat på oss genom alla de här åren skulle säga vad det är som vi typiskt pratar om. Johan och Anders, ja, men, de har sett någon dokumentär och så ska de försöka hitta någon koppling till fotbollen genom den. Eller så har de varit med om något dråpligt privat, något misslyckanden och så ska
jag
de göra något mer eller mindre krystat. Ja, men det där med som du sa förut här.
Ja,
du har sett på Uncut Gems. Ja. Slut. Det finns något med slut här. Finns det något med fotboll? Slut. Så. Det är så vi jobbar och ibland så känner vi när vi har gjort det för mycket, då får Johan dikta en liten sång.
Ja,
eller imitera någon.
Ja, visst, absolut.
Att det kan ju vara bra innehåll. Jag menar, det kan ju vara bra konventionellt, men det är dock konventionellt. Precis som kanske Lunds podd är konventionell, för att man vet rätt mycket vilka typer av frågor han kommer ställa.
Mm.
Medan sådär, att det okonventionella av honom hade ju kanske varit att när han och Rasmus Lindgren borrar i hans barndom.
Varför blev det som det blev? Bara göra det som Wiklin också är konventionellt av honom. Han är bara nästan intresserad av hur någon har växt.
Var kommer det därifrån, det där draget du har att alltid bli så osäker? Ja, var kommer det ifrån?
Mm.
Där skulle nog många vilja bli Donner och säga till Wiklin, vad vet jag?
Mm.
Jag vet inte.
Mm.
För han trodde att folk föds helt utan personlighet. Mm. Allt är inte bara miljö och saker som har präglat den. Medan Lund skulle bli okonventionell om man intresserar sig för sådana saker då.
För att bara byta där Johan och säga att det är ju, man kan säga absolut, vi blir väl mer eller mindre konventionella i denna podden och så. Men vad som är okonventionellt, det är att vi sitter i den här källaren och spelar in avsnitt efter avsnitt när de håller på att flytta grejer. Ni har säkert hört det här de sista minuterna. Ett jävla liv här. Alltså taket och golvet då, som är ovanför oss.
Ja.
Det flyttas stolar och det hamras och det håller på. Vi ber om ursäkt för det, men det är ändå vår lilla nisch.
Ja, även det blir ju konventionellt
det
efter ett tag.
Det, ja.
Men kan man tala om konventionell fotboll? Det kan man väl göra också. Och där kan det ju svänga ganska snabbt med trender då.
Mm.
Tar man för en offside startade 20 år sedan så skulle man säga konventionell svensk fotboll. 4-4-2, fortfarande väldigt präglat av Bobo Roy och så.
Mm.
Medan idag skulle man väl framstå som okonventionell om man kom fram som allsvensk tränare och sa att vi är inte så intresserade av att kontrollera matchbilden. Vi tror på ett 4-4-2 och rakt spel och snabbt upp till forwards. Det som är okonventionellt en dag kan ju svänga. Jag läste något som Jon Dahl Tomasson hade sagt häromdagen nere på lägret som Malmö har. Och då lät han, det var ju modern tränarsvenska då, även om det var tränardanska.
Att de skulle förlora bollen med vilja.
Ja, precis. Mm. Och det var lite om spelprocesser och så. Det hade ju låtit kanske för några år sedan som väldigt okonventionellt. Det känner man ju redan nu är lite gjort. Man har hört Billborn prata om det och andra med. Så att det som framstår, det går snabbt att bli okonventionellt.
Mm.
Men tar man då vår lilla värld här nere i källaren och vår podd, om man ser att det konventionella sättet är att vi utgår från dokumentärer eller New Yorker-artiklar eller, och det snackas media och vi gör olika kopplingar till fotbollen med bra eller dåligt resultat. Medan vi väljer bort ofta det som är på de typiska snackisarna den här veckan. Du är ju mest allergisk mot sånt. För så här, om jag vill ta upp något som har hänt så säger du, ja men då får vi ha något eget om det. Det är ju rätt att du säger så. Men ibland blir jag lite nedslagen. för att vi då säger att vi kanske inte har något, inte tillräckligt intelligent att ha något att säga om det. Men det konventionella, det okonventionella i vår värld hade ju kanske varit att någon gång bara ta upp saker som alla pratar om. Mm. Och som skulle vara typiskt för en fotbollspodd. Så jag tänkte att du skulle göra det här då.
Aha.
Jag har i min bakficka här fyra lappar där jag har skrivit ner fyra ganska konventionella fotbollsämnen just nu.
Ja, som är heta här och nu.
Ja, heta. Jag vet, det säger något om att jag kanske inte är helt ajour heller. Du får väl se.
Kul, och det står så United på 90-talet. En lappan.
Ja, snackas inte mycket om det ändå just nu.
Fredrik Michel.
Ja, jag har gjort mitt bästa. Jag har fyra lappar här då. Och så står det fyra ämnen här. Och då tänkte jag att då ska inte du du ska vi prata om dem på allvar. Du behöver inte göra det länge. Men du får dra dem då en i taget. Läsa vad som står. Och så försöker vi prata om dem. Vad vi tycker om dem.
Kul.
Så jag slänger över de lapparna till dig här nu bara på bordet här. Så.
Då står det norska spelare, wow! Utropstecken, Haaland, Ødegaard, Sander Berge.
Ja, ta upp bollen.
Ja, men det är väldigt kul nu att se att...
jag ser direkt hur du blir obekväm.
Det är ju kul att Norge, när Lasse Lagerbäck tog över landslaget, så var det ju ett profilfattigt lag som inte hade nått några som helst framgångar på ganska lång tid. Och plötsligt nu så har han ju några gems. Som det snackas nästan mest om ute i fotbollseuropa. Yes. Ja, Haaland. Haaland som fortsätter att bara ösa in mål. Han slår ju nästan rekord nu på antal spelade minuter och mål. Vi har Sander Berge som blir den dyraste spelaren någonsin som köps av Sheffield United. Och Sheffield United, bara där skulle vi kunna stanna och snacka hur mycket som helst. Wow, vilken resa de har gjort.
Ja.
Och så har vi då Ødegaard som är ändå, liksom, får man säga, gräddet på moset i detta Sociedad. Det får man säga. Utan Ødegaard så är inte Alexander Isak riktigt lika bra.
Nej, så kanske det. Mm. Och Norge har ju då fortfarande en chans att... Jag ser att du ville ta en ny lapp direkt här. Men,
jag har sagt det. Jag har tömt hela batteriet.
Vi ska stanna lite vid de norska spelarna. Norge har ju fortfarande en chans att nå EM-slutspelet. Mm. De ska väl playoffa mot Serbien, tror jag. Mm. Ganska svår lottning. Men vad snabbt det har svängt då för Lagerbäck. Att när han tar över så är det ju på ett sätt ganska tacksamt. För att de har inte varit i ett mästerskap sedan 2000 är det väl. Herrarna. Och det är en trupp som man känner är lite gråstenaktig. Mm. Och det brukar ju han vara bra på. Nu får han då plötsligt lite stjärnor i laget. Vilket man ju ibland gav kritik för honom. Att han inte utnyttjade svenska stjärnorna, Super Swedes, tillräckligt bra. Så den utmaningen kan ju bli spännande att se. Han har ju förlängt också Lagerbäck.
Ja. Nu tar vi nästa.
Ja.
Alexander Isak. Wow. Men hur ska Janne få mer offensiven i sommar? Inom parentes. Ja, det är ju faktiskt någonting som man börjar fundera på nu med tanke på att det inte är så lång tid kvar till EM. Hur ska man göra? Gedetti har vi i Tyskland. Lånet där, det har inte riktigt lyft. Nu har han väl gjort två matcher från start. Kämpa på som Gedetti gör. Så att han kan vi nästan ta bort här och nu. Det tycker jag inte alls är aktuellt för en startelva i sommar. Nej. Är han ens med i truppen Gedetti? Det vet jag inte.
Det är väl tveksamt. Det är ändå intressant att du börjar med honom.
Ja, men jag måste ju börja igenom. Hur ska offensiven formeras?
Ja, men tänk dig vad som...
Quaison känns ju. Han har ju ändå hittat hem i Jan Anderssons nya landslag.
Han går väl fortsatt bra i ett Mainz som däremot har det lite jobbigt i Bundesliga. Mm. Men bara sen Sverige kvalificerade sig då så har det ju... Isak har blivit ännu bättre och det går jättebra för honom i Real Sociedad. Mm. Och så har vi Kulusevski då.
Kulusevski.
Viktor Claesson jobbar hårt. För att ta sig tillbaka från sin svåra knäskada. Marcus Berg är med i matchen fortfarande. Quaison har väl knappast spelat bort sig. Forsberg, det finns inte plats till alla.
Nej, det gör ju inte det. Vilka ryker då? Just nu, här nu. Gretti ryker.
Ja, det gör han ju absolut.
Marcus Berg, ryker han?
Det gör han nog inte. Alltså, det är det här som blir intressant när man vet att det här är en förbundskaptens favorit. Mm. Och som lite fick lite upprättelse kanske i slutet på kvalet. I alla fall fick visa att han är viktig då.
Han inte var så lite heller skulle jag säga.
Nej, kanske mycket då. Ja. Men Isak har ju blivit ännu bättre. Svår att hålla utanför laget. Mm. Går det fortsatt bra för Kulusevski? Ja, där kommer det, alltså, han levererar hela tiden i Serie A ändå. Ja. Ett ganska bra
Forsberg
lag.
Spelar ju.
Och Forsberg spelar ju, precis. Mm. I nuvarande så är det väl kanske
Sebastian Andersson har vi inte nämnt.
Nej, som också är en Andersson-favorit. Mm. Och som framförallt hade en väldigt stark start på Bundesliga då. Mm. Så plötsligt, där han tidigare fick trolla lite med knäna och det sades att Sverige inte hade avslutare och att han var orolig för det, så blir det nu en konkurrenssituation. Och där det kommer tyckas en massa. Det är en lite ny situation för honom ändå.
Mm.
Det var inte svar på frågan hur det kommer att se ut.
Nej, men vi har ändå gått igenom det.
Ja, det kommer bli...
Förutsättningarna.
Ja, det har vi gjort. Och det kommer väl bli mycket diskussionsunderlag när EM-truppen tas ut, mm, om inte annat.
Liverpool, wow!
Kan ju då, för protokollet kan ju lyssnarna då påminna sig om att det är så jag som har skrivit lappen, inte Anders.
Ja.
Och jag skulle ju kunna...
Finns några haters där ute, det har vi pratat om tidigare. Ja.
Och jag säger alltid då att med tanke på att det är en av oss som håller väldigt mycket på Liverpool och vad som händer med Liverpool, mm, så kan man argumentera för att vi pratar väldigt lite, mm, om det som väl skulle kunna kalla för världens bästa klubblag.
Ja, men jag kan väl lyfta en väldigt het fråga, inte bara i mitt... huvud och min sfär, utan
faktiskt... Den här skrev jag faktiskt för att jag är nyfiken på några saker som har med ditt supportskap att göra. Men ja, börjar du.
Ja, men vi kan ta ikväll, tisdag kväll, så spelar ju Liverpool omspelet mot Shrewsbury i FA-cupen på Anfield. Och det har ju varit en väldigt stor snackis nu sen förra matchen då som slutade oavgjort på bortaplan, så sa ju Klopp direkt efter matchen att han kommer inte att spela med första A-lagsspelarna.
Det är lite protestaktion.
Protestaktion, för att de har ett winter break, det är infört, och han menade att i början av säsongen fick de brev från engelska FA där de sa att detta ska ni respektera, det är viktigt för, och de har planerat semestrar och de har gjort det. Så blev det omspelade, kanske inte de räknat med. Vilket innebär då att nu har ju spelarna, de är ju väl i Dubai och i varma länder just nu. Och då blir det så att det blir liksom U18-spelare, nästan inte ens U23-spelare. För vissa av dem har ju också fått ledigt för att de ingår i A-lagstruppen. Så nu är det liksom verkligen ett gäng. Att det finns spelare som jag aldrig sett spela som kommer spela ikväll till exempel.
Mm.
Vad tycker du?
Jag är ju mer att vi skulle prata om den extrema överlägsenheten då.
Låt mig gärna göra det.
Vad är siffrorna?
Siffrorna är att ligan leds med 22 poäng. I förhållande till Manchester City som är tvåa. Tagit 100 av de senaste 102 poängen som är möjliga i Premier League. Vi har släppt in ett mål på de senaste 11 Premier League-matcherna.
Det är... Man har tappat 2 poäng i ligan då, det är ett kryss.
2 poäng i ligan.
Och vi är inne i februari.
Ja, det har gått, jag tror att vi har vunnit är det 20, nästan 30 raka hemmamatcher på Anfield. Alltså inte ens tappat poäng på Anfield. Det är ju rekord som slås hela tiden och mycket pekar ju på att Liverpool kommer vinna ligan som först, alltså tidigast av alla lag i Premier Leagues historia.
Mm.
Vilket troligt kanske är redan i mars då.
Och då undrar jag då, på tiden när jag var ny på Offside och när jag sa att jag tycker om film till dig. då handlar ju ditt supportskap mycket om att du höll på en kanske inte slumrande jätte. Mm. Och det är för mycket sagt att de var på dekis, men de var långt ifrån...
Ja, fast det var lite dekis i den vevan när du klev in här på Offside.
Ja, så var det. Och de flesta åren har präglats av att de är aldrig nära att vinna ligan. Sen har det varit några, de gamla Champions League-titlarna i början på 2000-talet. Eller den gamla. Den är ju mer någon slags komet. Mm. Liksom ett blixtnedslag, absolut, som händer. Medan den de tog förra året är mer rimlig kanske.
Mm.
Men på väldigt kort tid så har de gått från att vara ett lag som har sin storhetstid långt bak i tiden. Och de inte riktigt räcker hela vägen. De är långt ifrån att räcka hela vägen i ligan. Och du återkommer ju då alltid just till när du har tyckt att det varit jobbigt att hålla på dem. Du har till och med skrivit ett, jag vet inte om det var okonventionellt reportage, när du gjorde ditt bästa för att försöka investera mindre känslor i det här favoritlaget.
Ja, det får man väl säga.
Ja, för att det fick dig att må dåligt då. Ja. Och då sa du till mig att det enda jag vill är att vi någon gång ska vinna ligan.
Mm.
Det minns jag att du sa. Så liksom, det är det. Och det förstår man. Liverpool har inte vunnit sen, säger jag fel, 90?
Ja.
Ja. Det är då 30 år sedan.
Mm.
Och nu sker det då. Och då undrar man ju, är det lika härligt som du såg framför dig?
Mm. Alltså för att gå tillbaka till det här med snacka om film och så, slutet på det. Den dagen som de lyfter bucklan, det är klart det kommer att vara härligt, vilken match nu än blir. Men det på något sätt så är det ju hela, det kommer inte jag riktigt minnas det. Jag kommer nog minnas den här liksom långa perioden av dominans. Mm. Där vi är så himla bra. Och allting bara flyter på. Och det är helt friktionsfritt i klubben i princip. Det kommer jag nog mer minnas om 5 år. Även om sen troligen är att Liverpool kanske är bra ytterligare någon säsong. Sen kommer någon ner svacka, för det är så fotbollen fungerar. Mm. Det är ju hela tiden små cykler.
Mm.
Men det som gör mig lite så att det jag har tappat nerven. som jag alltid har haft i alla år när jag kollar på Liverpool, även om det har varit en 2-0-ledning med 10 minuter kvar, så har jag alltid varit nervös för att Liverpool har varit lite kända för att alltid göra det så jävla dramatiskt. Spelar ingen roll vad man har gjort. Mm. Så har alltid varit en jävla stor dramatik. Nu är den helt borta. Så att Southampton här i helgen så hade 19 poängs försprång redan. Vann vi den så skulle det kanske vara 22, och sen förlorade City då sin match också. Jag känner inte så mycket nu. Och det är det jag vill nästan... Att det ska vara in på målsnöd. Jag vill ju inte det innerst inne. Det är skitskönt att bara ha det klart. Sen kan man sitta och koppla av när man ser på Liverpool en gångs skull. Och veta att man är ligaledare. Eller ligavinnare. Men det hade ju också på något sätt varit fint om det hade varit ett race.
Ja.
Med både City och kanske liksom Spurs eller Arsenal och United. De har varit med där sista omgången. Det här liksom klassiska Liverpool. Istanbul 2005-känslan. Så att, vad är detta för klubb? Ja. Kan det här bli? Eller när man vänder mot Barcelona- semifinalen, liksom, allting ser helt rökt ut, måste liksom vinna med 4-0 för att gå vidare, och så gör man det.
Ja, det blir ju speciellt med den här extrema dominansen då, för den skulle kunna få en att tro att nu tar de ännu en titel. Mm. Men det är alltså första ligatiteln sedan 1990, och den sker på ett så otroligt överlägset sätt, och det är ju lite, alltså, man blir offer för sin egen framgång på något sätt, för jag som neutral, och många neutrala säkert, som då och då kastar ett öga på Premier League, de checkar ju nästan ur. Mm. Alltså de är så överlägsna och dominanta i den där serien. Och sen pågår det kanske en massa diskussioner om de har hjälp av att andra lag gör en sämre säsong och så. Det skiter jag i. Mm. Men det man är ute efter, särskilt som neutral, är ju drama. Om alla matcher eller säsonger skulle vara filmer och det skulle vara en liten videobutik, så går man ju helst i dramahyllan. Mm. Liverpools triumfärd blir någon slags slow tv nästan. Ja. Så. Och det kan ju nästan, jag förstår, det kan ju låta som lyxgnäll. Mm. Och du är väl jätteglad,
ja, men det är ju
för att de
absolut,
vinner.
Det är ju det.
Ja, men det fattar väl alla. Mm. Men det finns, det är sådana grejer man minns, så att säga. Om man var inne på slut man minns. Så, visst, jag kommer ju minnas att det var det året Liverpool var så brutalt bra. Mm. Allt fungerade. Mm. Och det syntes min själ också i tabellen och på planen. Mm. Men jag kommer ju mer efter ett tag minnas Leicester 2015 kanske.
Ja, precis.
Eller Uniteds alla titlar minns jag ju inte alla. Men jag minns ju den där sjuka.
Men City avgör sista omgången. De måste vi ändå.
Men Arsenals Invincible-säsong är inte så kul heller. Alltså, för överlägsenhet är tyvärr inte så roligt.
Nej.
Och då blir det nästan som att ni ändå berövas någonting. Ni har väntat så länge. Och så är det nästan för bra.
Ja, men det är ju så. Än en gång film och så här. Det går, alltså här är det egentligen bara en protagonist som bara kör på själv. Det finns ju inget motstånd just nu.
Nej.
Och det blir aldrig en bra berättelse av det.
Nej.
Det blir ingenting som lever vidare som man får en Oscars nominering för.
Nej.
Det är filmmanuset.
Sista lappen.
Sista lappen. Vilket allsvenskt lag med toppambitioner måste värva?
Den är väl ganska konventionell.
Det får man ändå säga.
Men också det okonventionella med är att ta den efter att fönstret har stängt. Det internationella i alla fall.
Ja, precis. Ja, just det.
Det finns ju små kryphål.
Absolut, det gör det. Det har jag aldrig riktigt blivit klok på.
Vi behöver inte stanna länge, men ta frågan på allvar.
Försöker gå igenom här då. Malmö FF, de har ju, får man säga, höga ambitioner. De Kiese Thelin, Rosenberg har försvunnit.
De har behållit väldigt mycket.
Ja, fått in Nalic.
Bejmo försvann kanske också. Ja, just nu är Nalic där.
Ja, just det. Ja, det är väl lite minus jämfört med förra säsongen, får man ändå säga.
På grund av Rosenberg då?
Ja, absolut. Så Malmö? Va?
Tycker du?
Ja. Ja, men Bejmo också. Mycket. Ja, absolut. Och som Molins verkar ju må jättebra nu. Och ja, verkar vara lycklig och så.
Också.
Ja, just det. Men absolut. Lite förstärkning där behöver väl de. AIK. Jag vet inte, Jigo, vad fan.
IFK Göteborg kanske.
Ja.
Om de nu har toppambitioner, det kanske de
har. Ja, det får man väl säga.
Men nu var det några träningsmatcher här. Jag tror att de förlorade mot Micke Stares, Sarpsborg.
Ja. Ja. Ja, det är lite märkligt läge för Blåvitt-supportarna på så sätt att det snackas mycket om Marcus Berg, att han kommer i sommar.
Och Jakob Johansson.
Ja. Och det är liksom, det är väl två härliga värvningar om man hejar på IFK Göteborg. Men de kommer till sommaren först. Det är ändå rätt många matcher som ska spelas innan de anländer.
Ja, forward och mittback.
Mm.
Ja. Nu är vi färdiga med lapparna.
Ja,
hur tyckte du det kändes?
Jag var mest obekväm på det sista. För jag kände också att detta snurrar runt hela tiden.
Ja.
I så många andra poddar och så, där de faktiskt tar det på allvar på ett annat sätt.
Ja.
Och, gör det här
och kanske är mer intresserade av det också. Vilket ju märks här.
Absolut.
Ja, då stänger vi. Vi lovar att nästa vecka så blir det vanlig konventionell offside-spaning här då.
Mm.
Jingel. Får jag bara då innan vi slutar här, Anders, jag vet att vi ska gå, men vi nämnde ju om det var förra veckan det här med, ja, vi tassade väl bara kring det, men de klimatspår och
som, Soccer for Fire, va?
Ja, det var det ju, den här välgörenhetsmatchen i Australien, ja, som ska samla in pengar för bränderna, och så kom vi in lite grann på, och det är ju sannolikt en ny spaning, men fotbollsklubbar och organisationer som ganska stora miljöbovar för att de lämnar mycket avtryck efter sig. Då fick jag faktiskt mejla till mig av en av våra lyssnare, jag behöver inte säga vem det är, men han är då kunnig på miljöfrågor, som gjorde mig uppmärksam på att det finns dels då någonting som heter Sports for Climate Action i FN-regi, där man uppmanar sportorganisationer att skriva under ett avtal där man då, ja, det är oklart vad det här kanske man förbinder sig till, men man lovar att, nu ska vi se här så jag säger rätt, man ska informera om klimat och vara, främja en hållbar konsumtion och försöka minska sina utsläpp. Och vilket fotbollsförbund i världen tror du var först med att skriva upp sig? Jag tycker det är ganska väntat.
Tyska fotbollsförbundet.
Det är Tyskland, ja. Som då säger i ett uttalande att de bland annat ska på sitt stora högkvarter så ska de minska på energiproduktionen. De ska införa solceller och överhuvudtaget försöka vara mer klimatsmarta på jobbet. Men det står ju ingenting om att tyskarna inte kommer flyga runt i EM i sommar till exempel. Mm. Och ännu mer, det som säger ännu mer är kanske något som heter då Climate Neutral Initiative, som då har med klimatavtryck och att man ska minska sina utsläpp. Där väntar man på att en svensk klubb ska följa efter Lille och Real Betis, som är de enda klubbarna som har skrivit under det här. De ska alltså minska sina utsläpp och de ska mäta sina utsläpp. Och då ska man veta att bara det är att mäta sina utsläpp kräver en del ansträngning och kanske resurser också. Och det står ju inte vad som händer om man inte lever upp till det här. Och det är ju som vår, som min brevskrivare skriver, lätt att raljera kring. Men det är ju bättre än någonting i alla fall. Mm. Så att på någon slags föregångare är då Lille och Real Betis med att minska sina klimatuttryck och kompensera för de utsläpp de inte kan minska genom att köpa FN-verifierade utsläppsminskningar i utvecklingsländer. Och ja, Sverige då har ju som mål till exempel att vara koldioxidneutrala 2045, och man ska minska utsläppen med 85% jämfört med 1990, och resterande 15% får kompenseras. Det är ju det pågår ändå små saker, och det är värt att nämna när någon faktiskt gör någonting. Så jag tycker, vad är det Toto Balotto har? De har vinersnitzel och gulasch, va? Där vinersnitzel delas ut till någon som har gjort något bra. Jag skulle i alla fall vilja dela ut en sån då till Lille och Real Betis. Och det vore intressant om svenska klubbar följer efter. För de behöver ju faktiskt inte flyga lika mycket heller, till exempel. Att det finns ju grejer att göra.
Jag har faktiskt skrivit en liten lapp här om konventionella ämnen. Och där har jag så här, vilken allsvensk klubb tror du är först att haka på Real Betis och Lille?
Bra fråga. Jag såg i det här, jag kände som att jag pratade ganska klumpigt om det. Men det här första jag nämnde, det som tyskarna hade signat upp sig för, där även FIFA och UEFA skrivit under till exempel, som är Sports for Climate Action. Där är det en svensk förening som har skrivit upp sig också. Det är Brynäs.
Jag vill minnas att Brynäs i samma veva som vi, om de var lite före oss eller kom strax efter, vi gjorde det här med spelstopp och så. Så vi minns att de också gjorde något liknande. De sa också att vi tänker inte samarbeta med spelbolag på något sätt. Jag vill minnas att det var så.
Det kanske var så. Då kanske de har en medarbetare där som är lite i framkant då, helt enkelt. Du frågade mig första svenska klubb. Mm. Det är kanske konstigt, men jag skulle ju kunna tänka mig att det kanske har varit för rörigt där. Annars hade jag ju sagt Östersund, som alltså lite att det passar bra.
Ja, det passar bra in i deras självbild.
Ja, och också kanske försöka skapa en ny story. Mm. Förutom dem så är de smarta, så är det ju något av de stora. Jag ska kanske säga Hammarby. Ja, men beröm då till Lille och Real Betis.
Ja, en vinnarsnissa till dem. Och så säger vi än en gång då att vi har gjort detta avsnittet i samarbete med Korpen. Korpen vet att ni finns där ute, ni som är klubblösa, ni som hoppas på silly season, ni som missade januariturnén i år igen. Och alla ni som då väntar på säsongstarten. Nu närmar den sig årets upplaga av Korpfotbollen. Var ska du spela i år? Gå in på korpen.se/fotboll och kolla vilket lag som behöver ditt bolltrollande i år. Eller varför inte starta ett nytt korplag?
Ja, då hörs vi igen om en vecka, och köp jättegärna biljetter till Offside Live. Gå in på offside.org/offside-live. Vi kommer uppträda i mars i Stockholm, Göteborg och Malmö. Två kvällar i Stockholm, två kvällar i Göteborg och en i Malmö, där vi avslutar den här lilla turnén då. Vi blir jätteglada om ni vill se oss där, så köpa biljett.
Vi lägger många timmar på detta just nu och planera och försöka skriva ett manus och försöka vara roliga på ett okonventionellt sätt.
Ja, ibland så.
Ibland kommer
det. Ja. Ja. Nej, men gör det, och om inte annars så hörs vi nästa vecka.
Ta hand om er, hej då!